För 5 år sedan ringde Tobias till mig för att pitcha idén om den här podden som vi nu pratar i och som ni nu lyssnar på. Jag hade fullt upp med mitt arbete som komiker, så först tänkte jag att jag inte hade tid med det här. Men sen kom jag att tänka på ett citat som brukar tillskrivas Albert Einstein, som är ungefär: humor är intelligens som roar sig. I en tid där demokratiska ideal utmanades så kom jag fram till att intelligensen, min intelligens, inte har rätt att roa sig på heltid. Vi bestämde oss därför att göra podd ihop och prata med så många valbara politiker som möjligt. För att ni som lyssnar helt enkelt ska få koll på vilka det är som finns att rösta på. Så här 2 säsonger och drygt 60 avsnitt senare står vi nu och poddar Underbar himmel, mitt emellan Karl XII statyn och SCBs huvudkontor i Järnkontorets plåtiga valstuga. Varför har ni er valstuga, Eva, här? Ni är väl inte valbara, eller?
Nej, Järnkontoret i sig är ju inte valbara. Men våra material är valbara. Och det är det som är poängen, att man ska välja stål. Till exempel när man bygger nytt eller när man gör någonting.
Jag har ju bott länge i ett skogsland. Och där är ju svaret att man ska ha allt från glas till allt möjligt av trä. Men här är det alltså stål.
Här har vi då inte en valstuga i trä, utan här har vi en valstuga i stål, i rostfritt stål från Autokumpo. Nu syns ju inte det på radio, men för oss som står här i Kungsan så ser vi hur vackert det är. Men egentligen så är det inte det, utan det handlar om att välja också olika sorters stål. En plåtbit, som du så föraktfullt säger, är ju inte bara en plåtbit, utan det innehåller ju mycket mer än en bit plåt.
Jag kan svetsa, men det är väldigt svårt att svetsa i rostfritt. Jag tror kanske det är därför min rädsla och liksom av spända stämning till det här materialet kommer in. Men du är ju forskningschef på Järnkontoret. Kan du berätta någonting för oss som inte vi vet om stål?
Nej, men jag tänkte gå tillbaka till det här med att välja material. En bit plåt och en annan bit plåt. Om man tar ett stål som är väldigt avancerat, som till exempel görs i Uddeholm i Hagfors. Det är ett verktygsstål som är extremt avancerat. Det görs av 800 personer i Hagfors som är anställda där, största arbetsgivaren i kommunen. Men det är över 2000 personer som säljer det här stålet världen över. Vilket talar om att ett stort innehåll av service och tjänst i en sån här produkt. Så det är inte bara en bit plåt.
Vad är det de måste lägga sin tid på? Vad är det för fördelar de håller på att förklara för folk?
Det som är att man köper en liten bit plåt, ett litet verktygsstål som gör väldigt många produkter. Så om man gör ett litet fel i väldigt många produkter så blir det väldigt dyrt. Därför måste man ha en exakt produkt som passar exakt för sitt företag. Till exempel en PET-flaska, när du trycker den om och om igen så blir det väldigt många produktfel om du inte har exakt rätt verktyg. Och behöver man justera verktyget så har man också service knuten till det här stålet som man kan lämna tillbaka och få det justerat.
Tack så mycket. Då får jag be dig lämna över micken till dig. Hej, Lars Hjelmered. Välkommen hit.
Tack så mycket.
Vi har ju träffats förut. Det är nu drygt 4 år sedan som vi intervjuade dig i en varm lägenhet i Visby, under Almedalsveckan. Vad har du gjort sedan dess? Har det hänt något kul?
Jag blev pappa en gång till.
Okej.
Okay. Det är ju roligt.
Hur många barn är du uppe i nu?
3. Ja.
Är det lagom, som folk säger?
Ja, det känns bra. Det känns bra. Nej, i övrigt har jag fortsatt som riksdagsledamot och ansvarar ju nu för näringspolitik och energipolitik för Moderaterna. Men har ju riksdagen de här åren jobbat med en del andra frågor också. Direkt efter valet så var det ju högaktuellt i Stockholm det här med Bromma flygplats och Förbifart Stockholm, det här motorvägsbygget. Och då var jag involverad i arbete kring det då, behålla flygplatsen och bygga motorvägen då. Och sen har det varit en del annat kring kärnkraftsfrågan och en del annat att jobbat med nu.
Hur många dagar är det kvar till valet? Har du koll på det?
Nej, men det är väl 10 kanske.
Ja, det är lite mer än så. Det är 12.
12, ja.
Sover du på nätterna?
Ja, men inte lika mycket som annars. Nej.
Är det lite premiärnerver sådär, som är min närmsta referens då?
Ja, det kan ju vara att du är ute på turné kanske. Och jobbar väldigt hårt under en period. Vet sen innan att nu går vi över och jobbar 7 dagars veckor under ett par veckors tid. När det handlar om extremt hårt arbete.
Fast mina turnéer slutar aldrig med att jag får sparken. Men jag antar att du är rädd för det.
På ett personligt plan kommer jag nog kunna ha god chans att kunna bli omvald för Göteborg då. Så. Sen vet vi ju inte totalt var det här valet landar. Så att därför är det väl en kamp för alla.
Jag antar att du får många frågningar, att du måste tacka nej till en del. Men du väljer att komma och prata med mig och Tobias. Vad är det som gör att du tycker att vi är så extremt bra så att du vill komma och prata med just oss?
Nej, men jag tyckte det var väldigt trevligt när vi sågs i Visby för några år sedan. En ganska trevligt format, det här poddformatet, att under en stund resonera om frågor. Väldigt mycket politiken är kvicka svar, det kanske vi får sen också. Ja och nej och sånt där, men emellanåt också få lite djup kanske om politiska frågor, men också vem är personen bakom som är kandidat för ett visst parti eller så.
Så är det. Vi ska lära känna dig och vi ska prata lite om politiken, men innan vi gör det så ska Tobias ställa några korta frågor till dig och du kommer svara med korta svar.
Jättekort svar, ja.
Ja, så kort det går. Vi börjar med frågan, hur mår Sverige?
Jag skulle säga att det finns både för- och nackdelar. Sverige fungerar överlag väldigt, väldigt bra, ett fantastiskt land. Men vi har också en del både problem och utmaningar framåt.
Är det läge att ta in en sjukdag eller mår man så dåligt?
Nej, det skulle jag inte säga. Utan på många sätt, högkonjunktur, välordnad ekonomi, på många sätt ett välordnat samhälle som är välfungerande på många sätt och vis, om vi jämför med många andra länder runt om i världen. Det går bra för många svenska företag och sånt där. Men sen finns ju flera utmaningar. Integrationen nu med många nyanlända som ska in på arbetsmarknaden. Vi har det här med konkurrenskraft, att inte minst då inom stålindustrin och sådär, att man utmanas på olika sätt som företag och som land över tid från konkurrenter runt om i världen och sånt där. Det är utmanande.
Ja. Hur mår svensk industri då? Det var du lite inne på.
Ja, jag är göteborgare och tittar vi med den utgångspunkten så har det väl aldrig gått så bra som det gör just nu, till exempel för fordonsindustrin, vilket är fantastiskt roligt. Man säljer många både bilar och lastbilar och investerar tungt i ny teknik och sånt där. Och det är ju naturligtvis utomordentligt roligt. Och då kanske man låter dyster, men det som upptar min tid med, det är ju snarare att fundera på vad händer på lite sikt. Ibland går konjunkturer upp och ibland går de ner. Och hur är det med den här konkurrenssituationen liksom för dem eller andra industrier? Alltså vi har ju många företag som kanske är liksom specialiserade på det man gör. Väldigt ofta tillhör någon stor global koncern där huvudkontoret kanske inte ligger i Stockholm utan det ligger någonstans i Schweiz eller Kina eller vad det kan vara. Och då tycker jag det är en allvarlig fråga ändå, så här, vad kan vi göra som politiker för att ge rätt förutsättningar för man ska fortsätta investera i Säffle eller Hagfors eller Degerfors eller Göteborg eller vad det kan vara.
Ja. Varför
det var
Sverige...
inte så kort svar, eller hur?
Nej,
men det var bra.
Lite för öppna frågor, så jag tar på mig en del av ansvaret för det här. Varför är Sverige ett av världens rikaste länder?
Ja, det grundade sig egentligen i att vi gjorde först en jordbruksrevolution och sen att det blev en industrirevolution tillsammans med liberala reformer på sent 1800- och tidigt 1900-tal. Det var ju det som grundade stora välståndet i Sverige. Och över tid senare skulle jag säga att det har kombinerats med dels duktiga industriföretag och sånt där, men sen också rätt mycket av handel och frihandel.
Ja. Hur påverkar du miljön?
Ja, det gör jag ju det mesta vi lever och gör. Mig personligen och min familj och hur jag reser och sånt.
Mm. Ja, klimatkompenserar du någonting?
Nej.
Nej. Men du åker mycket tåg, eller hur?
Ja, nästan uteslutande mellan Göteborg och Stockholm.
Ja, det får man pluspoäng för, tror jag. Är arbetskraftsinvandring en bra idé?
Ja, jag skulle gärna vilja säga att vi får fler duktiga personer till Sverige den vägen.
Ja, vi har ju arbetslöshet, men vi har också arbetskraftsbrist. Och då tänker jag att arbetskraftsinvandring är väl en ganska bra lösning på arbetskraftsbristen.
Ja, vi kan ju se, det är ju flera sektorer då, men IT-sektorn är en sån där det är rätt mycket människor som kommer från andra delar av Europa eller andra delar av världen som gör nytta i Sverige, och jag tror att det skulle vi behöva mer av.
Hur hållbart är Sverige?
Sverige ligger ju framkant när det gäller miljö- och hållbarhetsarbete. Det är alldeles tydligt att det är för många företag i en kärna i den affären man håller på med och sånt där. Så. Sen har väl vi en del att jobba med på sikt när det gäller transportsektor, industrin till exempel med industrins utsläpp och såna här saker. För att nå våra långsiktiga klimatmål. Men Sverige ligger ju i absolut framkant skulle jag säga.
Ja. Bör vi bygga snabbtåg som går 400 km i timmen i Sverige?
Nej.
Är det för långsamt? Bör vi satsa istället på 500 km i timmen? 600?
Nej, men det var ju faktiskt en diskussion att så här...
Snitthastigheten på DC-tåg förra året låg runt 45 km i timmen,
tror jag. Ja, det var ju diskussion så här. Ska tågen gå i 250 så var det en del som sa, går de i 320 så är de mer kostnadseffektiva. Och då föreslår jag, kan de inte gå i 400 eller 500 så kanske de är helt...
Betala sig själva.
Exakt, va? Så.
Men, just det.
Där är vi kanske inte. Nej, jag tycker att det finns mycket mer man ska göra först kring det underhåll vi har och få det att fungera och sånt där.
Ja.
Mellan de större städerna, men det finns rätt mycket ute i landet också med industrispår och annat som inte funkar, så att vi får inte tappa det.
Men du kommer ju aldrig gå till historien. Om du lägger din energi på att satsa pengar på underhåll så kommer ingen att säga Hjälmered. Det var han som gjorde så att det inte blev en neddriven kontaktledning i Hallsberg julen. Julen 2019.
Fast nu har vi det på band, eller hur?
Ja, det är sant.
Ja.
Borde vi jobba mer?
Ja, på totalen mer skulle jag säga, absolut. Sen handlar det utifrån ens egen förmåga naturligtvis. Men det är klart att om vi långsiktigt lever längre, då är det klart att då börjar människor på totalen jobba mer i Sverige om vi ska ha råd med våra välfärdsambitioner.
Ja, all right. Det var snabbkollen.
Vem är du? Om du skulle presentera dig med tre meningar inför ett föräldramöte, vad säger du då?
Jag skulle säga att jag är göteborgare, trebarnspappa, chalmerist, har bland annat en bakgrund på ett av Volvos bolag där jag innan riksdagen jobbade med flygmotorer och rymdraketer.
Så det du har är utbildad till är helt enkelt raketforskning?
Ja, så är det.
Möter du ofta det? Men det här är ju inte raketforskning.
Men,
ja, och så kan du säga, det hade också gått bra.
Ja, exakt, ja. Precis, avancerat. Ja.
Varför är du just moderat?
För mig började i skolpolitiken när jag var lite yngre. Det handlade om valfrihet och möjlighet att välja skola och sånt där. Det var det som gjorde när jag jämförde olika partier att bli medlem.
Ja, och sen bara fastnar man där och så är man kvar och så får man stå för det som man bestämde när man var ung.
Och aldrig byta fot, nej. Nej då, men för mig var det ett engagemang parallellt med att jag pluggade och jobbade och sånt där. Och sen inför valet 2006 så valde jag att kandidera till riksdagen. I det valet gick det väldigt bra för Moderaterna och jag fick möjligheten att få företräda göteborgarna och Moderaterna i riksdagen, vilket var en fantastisk förmån. Och sen har jag haft liksom, ja, det kanske är en kombination av tur och skicklighet och möjlighet att få kandidera igen och få fortsätta med detta.
Det här med att du är utbildad rymdingenjör, det betyder ju att vi har någon sorts rymdverksamhet här i landet. Vad handlar det om? Hur mår den branschen?
Ja, det jag jobbade med var då civila flygmotorer och militära och rymdraketer då. Det var ju förut ett Volvo-bolag i Trollhättan, men så har det sålts till ett brittiskt bolag. Men det finns verksamhet bland annat där och i Göteborg och några andra ställen i mindre skala som håller på med rymdteknik och sånt där. Och det är väl lite som Eva Blixt var inne på förut när det gäller material och sånt där. Det är ju något av det allra mest avancerade vi har i Sverige. Otroligt, verkligen spetsteknik så, i dess rätta bemärkelse kring produktionsmetoder, material och sånt där med extrema påfrestningar och sånt där.
Det här företaget i Trollhättan, de gör ju tydligen komponenter till flygmotorer som kan sänka utsläppen med 15-20%.
Just det.
Applicerar man det på hela världens flygflotta, det blir ju oerhörda minskningar. Men jag tänker att de flesta politiker känner inte till sånt där. De vill
nej men där tror jag precis, och det är väl en poäng, för väldigt mycket handlar det, vi ska ju ta ett eget ansvar, men absolut så är det ju så att den här fabriken i Trollhättan, de levererar ju minst en, oftast flera detaljer till alla flygplan som har fler än 100 säten i världen. Mm. Och det är klart att kan man göra ett annat gjutgods, så gå över till det man kallar prefabricerad struktur och sänka vikten och få ner utsläppen, så kan ju det ge en enorm möjlighet. SSAB har ju sitt Hardox, heter det, till exempel det avancerade stålet som man kan ha i lastbilsflak och andra saker. Mm. Och kan man använda det, så kan man ju också ge sådana effekter. Så att den svenska innovationen kan ju betyda mycket för miljön.
Ja. Jag tänker att det finns en verklighet och sen så finns det också en politisk verklighet. Och åtminstone säger ni politiker ofta det, att ja, men jag har också en politisk verklighet att förhålla mig till. Jag tänker att i verkligheten så behöver vi prata om skolan, vi behöver prata om konkurrenskraften för våra företag och vi behöver prata om miljön. Den politiska verkligheten, verkar det som, när jag kollar, tvingar dig och dina politikerkompisar att bara prata om ordning och reda. Är det inte jävligt frustrerande att bli tvingad att prata om någonting som om det var det enda problemet på hela jordklotet?
Mm. Ja, ibland kan det ju vara det. Jag menar, på ett sätt måste ju vi som personer och partier finnas där väljarna är. Det vill säga, tycker väljarna som till exempel nu att frågor om trygghet, om sjukvård, om migration och några till är det allra viktigaste, då måste ju vi ha svar på det. Men det är klart att allvarsamt kan jag tycka ändå, där en sån fråga som konkurrenskraften på lite sikt, liksom, hur står sig Sverige mot andra länder? En sån fråga finns ju överhuvudtaget inte med den stora valdiskussionen just nu. Och jag tror att den frågan måste vi ändå prata om politiskt.
Blir man ändå inte lite sugen på att säga, vet du vad? Det där är inte så stort problem som du tror. På samma sätt som man ibland behöver säga till sina barn, vet du vad? Den där spindeln är faktiskt inte farlig på riktigt. Jag respekterar att du känner så där, men den kan faktiskt inte skada dig. Din rädsla är ogrundad.
Det är klart, vi måste ju ändå vara ärliga och uppriktiga på något sätt, eller hur? Både med vad som är, så att säga, ett stort problem och vad som inte är det naturligtvis. Och kunna prata klartext utan att linda in saker med vad som faktiskt är ett problem och inte en utmaning till exempel.
Men när man tittar på det utifrån så kan det ibland kännas som att ni har gett upp, ni pratar om er politiker generellt, har gett upp fighten och verklighetsbeskrivningen, och vem som helst får bestämma hur det är, och sen så måste ni hitta på lösningar på problem som ni inte ens själva tror finns.
Ja, jag vet inte det. Alltså, så jag tänker så här, om många väljare upplever att det är problem med långa vårdköer till exempel, det är ju ändå ett relevant problem. Flera av sakerna är ingen trygghet, och då är det en upplevd grej. Vad är trygghet och vad är säkerhet och faktiskt brottslighet? Men det är klart att upplever många en känsla av otrygghet, så det är klart att då måste ju politikerna visa ledarskap i detta med konkreta förslag för att göra någonting åt det. Och framförallt tror jag att vi måste klara de här lite mer akuta och närtida problemen. Om vi inte gör det, då tror jag det är svårt att ta en större diskussion kring att vi borde göra större förändringar på sikt som stärker villkoren för den svenska industrin, eller förändra villkoren på bostadsmarknaden, och större politiska beslut som långsiktigt vore rätt.
Du har blivit utnämnd till årets företagsvänligaste riksdagsledamot av organisationen Företagarna. Vad är det du har gjort som företagare gillar så mycket?
De tittade ju en granskning egentligen på vad är det för konkreta förslag både jag och andra har lagt i riksdagen, och vilka frågor vi har drivit. Och uppenbarligen tyckte de att de jag hade gjort var sammantaget rätt bra för företag och företagare, vilket var väldigt glädjande.
Och vad var det då mer konkret?
Jag försökte ju skjuta in mig när jag gjort det på liksom en bredd. Det handlar om kompetensförsörjning, det handlar om infrastruktur, forskning, det handlar om skattevillkor för den enskilda företagaren. Så för mig var det ganska brett perspektiv egentligen att se, ja, inte en enskild fråga utan liksom mer ett brett paket för att underlätta för företag och företagare. Då.
Ja, företagen utsätts ju för hård internationell konkurrens, och dess konkurrenskraft är väldigt påverkat av politiken. Ni har ju liksom företagen i era händer så att säga, deras livsförutsättningar. Vad har du för verktyg i din verktygslåda för att stärka svensk konkurrenskraft? Är det strafftullar på grejer som inte är tillverkade här?
Nej, men det tror jag då rakt inte. Och nu är det lite orolig tid i världen med mer av handelskrig och sånt där. Det tror jag vore direkt dåligt och skadligt om vi fick mer av olika typer av handelshinder. Jag menar, hälften av svensk ekonomi är kopplat till att vi importerar och exporterar saker. Och jag menar, modern produktion idag är ju väldigt komplexa värdekedjor. Jag tror att en modern Volvo-bil från Göteborg, då består den av 10 000 delar som kommer från 100 olika länder. Och det är väl ett mått på något sätt på att man vill kanske inte ha den här typen av handelshinder, varken tullar eller andra handelshinder, att det vore dåligt ytterst för jobb i Sverige då, utan det ska vi helst få undan då. Sen är det ju naturligtvis andra saker. Det är, hur ser utbildningssystem ut? Utbildas det ingenjörer i tillräcklig grad? Vad är transportkostnaderna om man jämför med konkurrentländer? Energipolitiken?
Vad kan man göra där då? Vad kan man göra på transportkostnaderna?
Ja, jag skulle ju säga att vi, för om vi tar den breda industrin, både skogsnäring och andra, skulle vi ha det man kallar för längre och tyngre lastbilar till exempel. Skulle kunna effektivisera och minska miljöutsläppen. Det vore ett konkret sak till
74
exempel.
74 ton pratar man om.
Ja, det är det som experterna kallar det för, och kanske till och med att man går upp ännu mer i vikt då. Ett annan sak är ju att i Göteborg har vi ju Sveriges i särklass viktigaste hamn, som har varit egentligen lamslagen av arbetskonflikt, och där kommer vi börja politiskt fatta beslut så att man inte har den typen av konflikter och konflikthot som har drabbat bland annat företag i stålindustrin, för man har inte kunnat lita på att logistikkedjan funkar. Och då blir det ett politiskt ansvar att lösa problemet.
Du är bra på näringspolitik, men hur kombinerar man en bra näringspolitik med en bra miljöpolitik?
Ja, det är ju naturligtvis så att vi har långsiktiga mål i Sverige. Och där vi måste göra saker här hemma och i andra länder. Jag tycker att vi måste fundera varje gång vi fattar beslut på hur påverkar det svenska företag visavi konkurrenter i andra länder då, när det handlar om beskattning, utsläppsräntor, energikostnader eller andra saker då. Så att man liksom tänker sig för, så att vi inte försämrar konkurrenskraften så att säga, så att vi flyttar produktion eller försäljning utan att ge någon miljönytta. Det är ett viktigt perspektiv när man funderar. En annan sak vi skulle vilja göra, det är att fortsätta satsningarna på forskning när det gäller ny teknik inom industrin då. Och det kan gälla både stålindustrin, där vi ser positivt på det här hybridprojektet då. Som stål utan kol så att säga. Så.
Du som ingenjör, kan du förklara för mig, bara lite snabbt, vad handlar det där om?
Du får ju kol för att få bort syret ur järnmalmen. Ja. Och så har du använt kol som en reduceringsmetod. Då kan man använda vätgas istället, och då får man ju vatten i processen. Då.
Men vi höll ju på med vätgas och in i helvete, och sen kom Hindenburg-katastrofen, sa vi, fan, vi håller inte på med vätgas längre. Ska vi hålla på med vätgas nu igen?
De som är experter säger ju att det tekniskt fungerar. Och det är klart, det vore ju fantastiskt roligt om de visar även att det kan fungera i storskalig skala. Och likadant skulle jag säga när det gäller cementindustrin. För på något sätt blir det så här. Jag tror ju ändå att vi också i framtiden behöver både stål och cement. Vi måste bygga hus och vägar och allt möjligt. Och det är klart att då behöver vi gärna se den här typen av teknikskiften som kan ske. Till exempel inom stålindustrin, eller att man kan kanske samla in och lagra koldioxid från cementindustrin. För långsiktigt, om vi ska klara klimatutmaningen, så är det den typen av stora kast och hopp vi måste göra då.
Men om vi ska ha mycket el, då behöver vi också mycket elproduktion.
Ja. Varför ska vi ha mycket el?
För att göra vätgas.
Säg det då.
Ja. Den här rådande energiöverenskommelsen, är den framtidssäkrad eller behöver den där byggas om?
Ja, vi kommer ju behöva fortsätta jobba med den. Jag tycker att tjusningen där var att vi löste ut ett antal akuta problem som fanns nu för ett par år sedan, när risken var att all kärnkraft skulle stängas ner inom loppet av ett par år. Och nu har vi ändå kunnat se till att vi kommer kunna ha kärnkraft under överskådlig tid i Sverige, och det är liksom en stadga för industri och andra att systemet kan funka. Och också att vi liksom värnar och bygger ut vattenkraften, en bärande del i den överenskommelsen, och sen också ge besked så här, vad gäller för med ny förnybar energi. Men jag ska vara ärlig och säga att det är inte som att vi löste alla problem. Utan jag tror att vi nästa mandatperiod politiskt, oaktat kulör, kommer ha flera sådana här frågor som vi måste hantera. Alltså nu kommer jag in tekniskt också med det här med energi och effekt, men energi har vi ju hur mycket som helst. Men däremot så tror jag att vi kommer att diskutera mycket mer den här effektfrågan, kräm i systemet, att det alltid finns och funkar då.
Är det som en energins likviditetsfråga?
Ja, det kan man väl säga.
Alltså så att energi liksom,
så att systemet, så att systemet funkar vid varje given tidpunkt, kan man säga. Det är en utmaning på lite sikt här som kommer. Och det kan både vara så att det kan vara utmanande för ett industriföretag, men det kan lika gärna påverka större städer när du ska bygga nya bostadsområden eller tunnelbaneutbyggnaden i Stockholm och sånt där, att du måste ha elkrämen för att det ska funka. Och det tror jag kommer bli utmanande de kommande åren, där vi måste göra mer politiskt.
Har du hört talas om Megaton för Megawatt-projektet?
Nej.
Det var både den gamle Bush och Bill Clinton som skrev under avtalet med ryssarna, där man köpte in en väldig massa kärnvapen, stridsspetsar, och så lät man ryssarna själva bearbeta det här materialet så att det blev bränsle som gick att använda i kärnkraftverken i USA. Under 20 år så kom 10% av elen i USA från kärnkraft som drevs av gamla vapen. Ungefär 50% av deras kärnkraft, och de har 20% kärnkraft totalt sett då. Jag vet inte vad ett motsvarande positivt, varmt i hjärtat projekt skulle kunna vara i Sverige, men ett förslag är: nu använder vi slut på alla gamla sopor istället för att lämna efter dem till våra barn. Nu ger vi forskarna uppgift att se till så att vi kan utvinna el ur allt gammalt kärnbränsle, så att vi inte lämnar några sopor som är så här farliga i 200 000 år. Snackar ni om sånt där eller?
Nej, men det kan ju vara en väg. Däremot så är det en diskussion om slutförvaret, vad man ska göra med det.
Men man kan ju inte gräva ner och gömma saker och sen sitta och diskutera hur ska vi kommunicera, hur ska vi skriva på här så att de som hittar det här om 200 000 år inte ska förstå. Jag menar, den som har följt arbetet med borrandet av tunneln genom Hallandsåsen vet jag om att det där kan man ju uttala sig om tvärsäkert hur det där kommer att funka, men det vet ju ingen.
Men det blir en filosofisk fråga hur man klarar detta, vad som är säkert och sånt. Absolut. Ja. Nej, jag tänker egentligen så här, att jag tror att liksom vi som är den här generationen har ett ansvar för slutförvaret och försöka lösa det med bästa möjliga teknik och allt sånt där.
Men vad Kristoffer är inne på är ju att man ska använda avfallet i ny modern kärnkraft.
Ja, jag är med på det. Min tankespår är egentligen så här. Jag menar bara att vi måste nog fullfölja idén om hur det ska kunna tas om hand. Och det i sig stänger ju inte en dörr om det kommer fram en ny teknik där vi kan använda det. Däremot tycker jag det vore oansvarigt att säga så här, men vi tror nog att det går att lösa med lite teknik och utveckling, så vi tar inte tag i den här slutförvarsfrågan.
Man kanske skulle kunna bestämma sig för att vi bryter inget nytt uran förrän vi har en verkningsgrad på typ 90% vad det gäller den uranen som vi redan har brutit. Det verkar ju som att uran har varit lite billigt ett tag. Jag ser att du njuter av att stå här och prata kärnkraft 2 veckor innan valet. Men det är inte så många som lyssnar. Det är inte så många som står här och kollar heller. Skulle inte det, jag menar, ingenjören inom dig skulle väl vilja lösa problemet, så att vi inte lämnar radioaktiva sopor efter oss.
Absolut.
Då gör vi väl el av skiten. Kan vi inte skaka hand på det nu?
Ja, men det är väl klart att det vore ju naturligtvis mycket bättre om vi tog hand om det. Liksom. Och det är klart att jag har en grundläggande positiv syn på teknik och teknikutveckling. Och tror jag att en del av de här, vad vi kan uppleva problem idag, kommer kommer nog kunna lösa sig med teknik vi inte riktigt kan förutse i dagsläget till exempel. Så är det ju. Jag tror att till exempel brett bland människor som har villor och radhus, det finns 1,5 miljoner sådana här värmepumpar i Sverige. Jag tror inte en kotte på 80- eller 90-talet tänkte man skulle ha en sån här, men det kommer teknik som visar sig bara att den är kostnadseffektiv och fungerar, så kan det få fullt genomslag och få jättestora effekter både på plånboken och miljön till exempel och sånt där. Och där är ju för övrigt energibranschen är ju ganska efter när det gäller digitalisering och utveckling skulle jag säga, jämfört med media till exempel. Ni som håller på med podcast och andra ligger ju mer i framkant.
Om man drar en cirkel runt den, om man hade världens största passare, det har vi inte, det är lugnt, du kan ta det lugnt. Om man drog en stor cirkel runt där vi står nu, så hittar man Spotify, Handelshögskolan, KTH, SCBs huvudkontor. Och jag tror att ganska många människor här inte har koll på vilka basindustrierna är runt om i landet. Är det en fördom som du delar?
Eller, du menar om det är en fördom eller om den är sannbilden? Nej, jag tror att det finns en viss Stockholmsfixering totalt i samhällsdebatten, absolut.
Jag har ju bott i Värmland länge, och då säger den genomsnittliga stockholman: åh, vad trevligt, jag gillar Vättern. Som om det hade något med saken att göra. Ja. Och då tänker jag, då har de nog inte koll på var Uddeholm ligger. Eller vad Stora Enso har sina stora pappersfabriker. Och kanske att de inte ens fattar vad träden är till för.
Nej, men absolut. Nej, men det är klart att det finns ju allvarsamt, så finns det ju ändå en syn när det gäller stad, landsbygd på något sätt. Det gäller ju både industrin och, skulle jag säga, skogsbruk, när det gäller viltförvaltning, matproduktion och sånt där. Absolut, absolut.
Men det här gäller ju om man har en passare och drar en cirkel runt Kungsträdgården. Om man skulle göra samma sak på Kungsportsplatsen eller Götaplatsen, då är ju läget ett annat. För då hittar man så här SKF, lite raffinaderier, en av Europas största industrihamnar. Har göteborgarna bättre koll på vad landet lever av?
Jag skulle säga att
eller tror de också att Spotify är kärnan i vår
ekonomi? Nej, jag skulle nog säga att industrin är mycket mer närvarande hemma i Göteborg, det ska jag säga. Absolut, absolut, absolut. Sen är det ju inte ett motsatsförhållande, för att det är väldigt mycket både, skulle jag säga, produktion och tjänster och sånt där. Så är det ju.
Ja, och arbetsmarknaden. Jag menar, Spotify som ligger här borta på Regeringsgatan, de har ju säkert minst 4 baristor anställda till exempel.
Ja.
Men vad tror du att det påverkar? Alltså, påverkar det? Är det någon skillnad i rikets första och andra stad, hur man ser på industrijobb?
Absolut.
Vad är den största skillnaden?
Nej, men absolut. Jag skulle säga att om man tar utgångspunkt i Göteborg, så är industrin mycket mer närvarande. Många känner folk som jobbar på Volvo, och man vet mycket mer om de konkurrensutsatta industrin. Hamnen är mycket mer närvarande till exempel och sånt där. När det var aktuellt med den här hamnkonflikten till exempel, det var en fråga jag jobbar jättemycket med. Den kände jag att den fick liksom inte riktigt fäste i den nationella debatten. De här lokaltidningarna i Stockholm tenderar inte till att skriva riktigt lika mycket om den typen av så att säga, konflikt och problem vi har. Trots att den har en nationell betydelse till exempel. Men det var mycket mer närvarande lokala debatten i Göteborg.
Jag tror att DN skrev mer om hamnkonflikten i Baltimore i tv-serien The Wire än om den i Göteborg.
Ja, det.
Alltså på riktigt så tror jag det. Det har skrivits några essäer om det där. Om människor som bor i stan inte har koll på hur industrin ser ut i resten av landet, hur ska man då kunna rekrytera dem? Hur ska man få dem att flytta till Hofors och börja jobba där?
Jag tycker att industrin och näringslivet har ju stort eget ansvar. Jag tycker de har gjort väldigt många bra initiativ med till exempel Tekniksprånget, vart det involverades med Teknikcollege och andra satsningar. De har försökt verkligen jobba långsiktigt med att öka intresse för teknik och sånt där. Och det är liksom en bit i det hela, skulle jag säga. Jag tycker att det vi kan göra, om man säger nationellt, det skulle kunna vara när det gäller skolreformer, där vi gärna vill se att man inför programmering som ett obligatoriskt ämne i lågstadiet och ökar matematikdelen. För vi tror att långsiktigt är det rätt och möjligen kan på marginalen bidra till att fler söker den typen av utbildningar och jobb och sånt där. Sen måste de lokala aktuella kommunerna, de har ju också ett ansvar för att se hur kan vi vara attraktiva för att flytta till Säffle eller vad det kan vara för någonting. Så att det väldigt ofta handlar om att det är ett par där kanske en får jobb på den lokala industrin. Hur ser arbetsmarknaden i övrigt ut till exempel?
Men kan det inte vara ett problem ibland att de här stora industrierna ligger i en kommun som kanske inte tjänar så jäkla mycket pengar på att industrin ligger där, vinsterna hamnar på andra ställen eller sådär. Och att det blir då lite vad ska man säga, asymmetri, att kommunen förväntas stå för attraktionskraften för de här spjutspetsingenjörerna, men de får liksom inte pengarna som den där industrin genererar. Sant. Nej. På flera ställen, åtminstone i Värmland.
Nej, men så är det ju. Men man betalar ju kommunalskatt också i och för sig, lokalt man arbetar ju.
Ja, fast det går ju åt liksom, man kan ju räkna det är ganska få människor som jobbar på ganska stora anläggningar.
Absolut. Jag vill ju inte se att man liksom så här, tar beskattningen lokalt från företag. Jag tror det vore dåligt.
Utan fastighetsskatten tycker, kanske?
Ja, privatpersoner är ju den redan lokal. Så. Utan, nej, jag tycker att det är snarast med andra saker man ska fundera på. Det spelar egentligen ingen roll om det är en mindre ort i Värmland eller i min egen hemstad. Man kan ju fundera på vilket skolutbud har vi. För väldigt mycket handlar ju om hur vi kan vara attraktiva. Det kan ju vara att man ser till att ha internationella skolor och förskolor, bra kvaliteten i skolan till exempel. Väldigt ofta när man ska välja ort väljer man ju inte bara jobbet utan också en bra förutsättning för sina barn. Och det är ju någonting man själv kan vara med och påverka som lokalpolitiker.
Om vi ska gå tillbaka till det här med miljö, det är ju som bekant en global fråga och vi är ett väldigt litet land. Men på vilket vis skulle du säga att Sverige kan göra mest nytta i världen när det handlar om miljö?
Jag skulle säga faktiskt att använda mycket av de svenska produkterna, de där det finns stor klimatnytta och fördel. Där gör vi störst skillnad. Vi var inne lite på det här med flygindustrin. Rätt mycket av stålindustrins produkter kan man visa komparativa stora fördelar till exempel. Den svenska järnmalmen är ju per se lite mer klimatpositiv eller mer klimatbättre än annan järnmalm till exempel. Så att fortsätter vi använda svensk råvara och bra svenska produkter så kan ju det relativt sett leda till ganska stora minskade utsläpp i den faktiska användningen av produkten senast. SSAB är den största punktutsläpparen. Jag tror de står för 10% av de svenska koldioxidutsläppen. Och det är klart att skulle de lägga ner så skulle vi på pappret få mycket bättre miljö i Sverige. Men vi har ju inte löst de globala problemen. För det är klart att då köper ju företagen produkterna någon annanstans ifrån och inte givet att det är liksom miljömässigt lika bra.
Ja, eller så får vi börja köra med tåg av trä.
Ja, just det.
Kanske, eller något. Svensk industri har ju som ambition att bli fossilfri till 2045. Mm. På vilket vis tycker du att vi är på god väg dit och vad har vi kvar för utmaningar framöver?
Ja, när man säger industri så beror det väldigt mycket på vilken bransch det är naturligtvis. Jag tycker att när det gäller om vi tar stålindustrin där vi är idag, det är klart att då handlar det om de här som hybridprojektet till exempel. Klarar man att visa att den här stora teknikskifterna fungerar? Mm. Det blir väl utmaningen för den branschen skulle jag säga. För övrigt så jobbar man ju hela tiden med energieffektiviseringar och sådana saker. Andra branscher har ju andra utmaningar. Jag tänker på kemiindustrin till exempel. Där finns ju man ju spänt bågen ordentligt för att titta på om man kan minska fossilanvändningen när det gäller kemikalier och sådana saker. Använda mer produkter från skogen till exempel och sånt där. Det ser ju delvis annorlunda ut. Transportsektorn har ju andra utmaningar både i produktionen, vilka produkter man har när man bygger dem, men också sådana saker som biobränsle och elektrifiering och sånt där. Men överlag så tycker jag att Sverige verkligen ligger i framkant.
Om vi träffas om en månad, vad har du för jobb då, tänker du?
Ja, herregud. Den som vet, den som lever får se.
Du vågar inte på någon gissning?
Nej, nu står jag på första plats på Moderaternas riksdagsvalsedel i Göteborg. Och
så det ska behöva gå riktigt åt helvete, ja, för att det ska bli arbetslös?
För att precis. Så att jag kommer nog kunna bli omvald i varje fall. Och sen återstår det att se.
Lars Hjelmed, tack så hemskt mycket för din tid.
Lycka tack till för att jag fick vara med. I'll build an art.